Välkommen till Liberala rummet. Liberala rummet med Albin Dahlén.
Välkommen till Liberala rummet, närmare bestämt avsnitt 2. Detta avsnitt kommer att handla om ett område som brukar beskrivas som ett av vår tids största utmaningar, nämligen miljö och miljöpolitik. Med mig för att diskutera liberal miljöpolitik har jag den miljöintresserade och mycket engagerade folkpartisten Lennart Adelskin från Nacka som numera bor i Växjö. Vi kommer att prata om liberal miljöpolitik. Vad det är för något och vad en sådan politik innebär i praktiken. Vi kommer även reda ut hur grönt Folkpartiet egentligen är. Men innan vi drar igång tänkte jag att Lennart lite kort ska få presentera sig själv. Välkommen in i stugvärmen, Lennart. Hur skulle du beskriva dig själv och din liberalism?
Tack, Albin. Min liberalism har alltid utgått ifrån att alla människors frihet och att friheten ska utvecklas. Och liberalism tycker inte jag kan beskrivas i, så att säga, bara att frånvaron av bestämmelser och så vidare är någon slags nyliberalism. Utan det handlar om att den livssituation som varje enskild människa befinner sig i måste utvecklas. Jag menar, frihet står för olika saker för olika människor. Men vi måste ju också samtidigt inse att det finns gemensamma värden som vi måste alla värna om. För annars så inskränks allas vår frihet. Och dit hör ju i väldigt hög grad miljön och naturen. Om vi inte har en bra miljö och vi värnar om naturen så kommer det att drabba oss alla. Samtidigt som det är en sak som vi måste göra gemensamt. Vi kan inte rädda världen var och en för sig. Utan det är någonting där vi faktiskt måste ta politiken till hjälp.
Det är intressant det här med hur man ska reglera och greja när det gäller miljöpolitiken. För ska man då se till att man har en bra miljö, då krävs det vissa regleringar. Men hur ser man då allmänt inom liberala kretsar och den liberala läran, hur ser man då till exempel på det här med regleringar? Då är det rätt att reglera, då kommer det ju innebära att kanske någon inte får köpa en viss produkt för att den innehåller inte ett visst ämne, du förstår jag menar. Men valfriheten kommer ju minska om man har för mycket miljöregleringar, kan det inte vara så?
Alltså det som är grunden i liberalismen och vårt ekonomiska tänkande är ju tanken på marknadsekonomin. Och i marknadsekonomin ingår ju att man faktiskt betalar för den skada man orsakar till exempel. Precis på samma sätt som man betalar för de råvaror som ingår i en produkt man tillverkar så måste man betala för den skada som det gör på naturen. Det gör ju att vi måste ju vara beredda att ta betalt för miljöpåverkan och det gör vi inte idag i särskilt hög grad. Därför så är att om man tillämpar bara den här principen som vi alla säger och skriver under på att förorenaren betalar. Om vi faktiskt skulle tillämpa den fullt ut, då skulle vi få en fantastisk miljöpolitik bara genom det. Sen är det klart att vi måste ha vissa regleringar, till exempel när det gäller gifter och sånt. Att vi kan ju, sånt som är direkt skadligt och inte gör någon nytta, så måste vi kunna förbjuda. Men jag tror att huvudprincipen ska faktiskt vara att vi tar betalt för den skada som man orsakar. För då blir det också ett verkligt val. Man kan välja en mer miljövänlig teknik och tjäna pengar på det. Och det är ju bra för alla, så att säga.
Jag tänkte på det. Hur ska man avgöra hur mycket man ska betala för det man har? Om jag skadar någonting, om jag har en stor industri till exempel, så släpper jag ut massa koldioxid och grejer. Hur ska det vara reglerat i praktiken så den som förorenar verkligen betalar?
Ja, alltså det är ju, huvudprincipen ska ju vara, den mest grundläggande principen handlar ju faktiskt om att man ska kunna återställa det som man har förstört. Om man släpper ut gifter i en bäck eller en å till exempel, så ska man då, den som gör det, betala för att det ska bli återställt. Och minst lika bra som det var innan. Alltså det här med man pratar om kompensatoriska åtgärder. Eller om det inte är möjligt så ska man se till att man kan betala för åtgärder som gör mera nytta någon annanstans. Men som är så att säga mer värt än det man har förstört. Men sen när det gäller, som du nämnde, koldioxid till exempel som vi släpper ut i atmosfären. Där har vi ju ett bra instrument som vi skulle kunna utnyttja mycket bättre. Och det är ju det här med utsläppsrätter. Vi vet att vi kan släppa ut en viss mängd koldioxid i atmosfären. Det tål det. Men då ska vi också säga att det här är de rättigheter som den rätt man har att släppa ut. Och sen aktionerar man ut det så att den som är villig att betala mest för det, det vill säga den som har en produkt där det gör mest nytta att släppa ut det, den det företaget då kan utnyttja det här, medan de andra inte får göra det. Och det är ju en fungerande marknad, som ett fungerande instrument som faktiskt är utvecklat och går att använda. Problemet har varit att man har oftast gett för mycket utsläppsrätter, helt enkelt. Man har gett utsläppsrätter på grundval av hur mycket man har släppt ut förut, som har varit alldeles för mycket. Och det har gjort att när ny teknik utvecklas så kollapsar den här marknaden ganska snabbt. Det vill säga att det finns så många utsläppsrätter att, priset på dem blir noll. Och det gör ju att man måste dra tillbaka utsläppsrätter från marknaden ganska snabbt nu. Det tror jag. Och det har ju varit ett sånt förslag upp i Europaparlamentet som vi, den liberala gruppen, stödde. Men de konservativa gruppen, moderater och kristdemokrater, var emot det. De ville inte minska antalet utsläppsrätter. Så tyvärr föll det. Så.
Hur skulle du säga att en liberal miljöpolitik påverkar den enskilda individen i vardagen? Är det någon stor påverkan? Påverkar det människors liv?
Jag tror att den grunden i den politik vi har idag när det gäller miljön är ganska liberal. Det som skulle vara skillnaden om vi tillämpar det fullt ut, det är att vissa saker skulle bli dyrare, andra skulle bli billigare. Vi kanske skulle få betala lite mer för bensinen, men betala lite mindre inkomstskatt. Och lite mer för en del andra saker som har stor miljöpåverkan. Så det skulle göra, i praktiken skulle det innebära att vi skulle få lättare att göra våra val. Alltså idag så ställs det en massa krav på oss som konsumenter att vi ska vara miljömedvetna och vi ska hela tiden veta vad som är bra och dåligt. Ska det vara närproducerat eller ska det vara ekologiskt och så vidare? Vad är bra och vad är dåligt? Om man har en fungerande marknad, ett fungerande prissättningssystem för det här, så innebär det att det är mycket lätt för oss som konsument att välja det som är miljövänligt. För det som är miljövänligt är det som kostar minst. Och därför tror jag att vissa saker skulle bli dyrare, andra billigare. Men framförallt skulle det bli lättare för oss att välja som konsumenter.
Det är intressant det här med oss konsumenter. Man ska göra rätt och välja så mycket, det säger man idag. Men jag tänkte, är det inte lite för... Alltså, det är rätt svårt att gå in där och säga, ja, det här märket och det här märket, vad betyder det? Borde det bli lättare för oss att förstå, även om det är olika priser på saker, så måste man väl som konsument bli mer upplyst? Eller har vi för mycket information idag?
Jag tror att när det gäller miljön har vi absolut för mycket information. Och vi måste ju vara medvetna om att fler och fler märken hamnar på produkter i butikerna, helt enkelt på grund av att människor vill göra rätt för sig. Människor vill handla miljövänligt och så att säga, vill ta ansvar för världen. Men det finns tyvärr också sådana som utnyttjar det och skapar sådana här märken som egentligen inte betyder så mycket. Man sätter märken på varor för att det ska se ut som att de är bra. Jag såg till exempel häromdagen när jag tittade och köpte kaffe. Så tittar jag givetvis efter sådana som inte påverkar miljön och så vidare. Och därför köpte jag kaffe som var sådana här regnskogscertifierat. Men när jag gick hem och tittade på de här förpackningarna och läste det finstilta, så stod det faktiskt att ja, de hade fått det här märket för att 30% av det kaffe de använde var regnskogscertifierat. Men 70% var fulkaffe, helt enkelt. Och det där gör ju mig som konsument också upprörd över att man faktiskt kan sätta en massa märken utan att de särskilt betyder särskilt mycket. Så jag tror definitivt att vi behöver rensa upp i den här djungeln av certifieringar och märken. Och kanske se till att det finns något organ som verkligen reglerar det här lite bättre.
Är det ett politiskt ansvar eller är det något ansvar för marknaden att sköta det här? Alltså företag och olika organisationer, eller är det någonting politikerna måste in och sätta ner foten i?
Jag tror att det är både och. Det här handlar ju, tror jag, om att precis som i all annan marknadsföring så ska det ju vara hederligt, så att säga. Och jag tycker att när man marknadsför en produkt som att den ska vara miljövänlig, då ska den vara miljövänlig, annars ska man inte få göra det. Och där så tror jag att politiken måste vara lite tuffare mot de här företagen och se till att man faktiskt har någon slags miniminivåer på vad som räknas som ekoprodukter, vad som räknas som regnskogscertifierat och så vidare och så vidare. Så att man faktiskt slipper det här att när ett företag inte kan leva upp till kraven, då finns det alltid någon annan organisation som mot ett litet bidrag kan se till att ge något märke, helt enkelt. Även om man inte lever upp till några särskilt höga krav alls. Så det tycker jag att man ska definitivt se till att ha någon miniminivå för det här.
När man pratar miljö, då brukar man prata om att ett av de viktigaste frågorna att ta tag i nu, det är att vi har ett klimat som håller på att gå åt skogen, säger vissa. Och det målas oftast upp olika skräckscenarier, vad som händer om vi inte gör. Vi tar åtgärder för till exempel koldioxidutsläpp och sådana grejer. Anser du att Folkpartiet tar de klimatutmaningen på allvar, och vad har de för klimatpolitik som tydliggör detta?
Ja, jag tror att Folkpartiet är väl det partiet i alliansen som ändå har det tydligast med att vi är beredda att ta ansvar för klimatet, och inte minst i det här nya partiprogrammet som vi väntar på att ska ta ansvar. För där talar vi väldigt tydligt om, till exempel när det gäller drivmedel, att vi måste minska användningen, och då måste vi använda prisinstrumentet för det, det vill säga högre skatter och så vidare. Så det är väldigt glädjande. Men det är klart att Folkpartiet också, tror jag, behöver bli bättre på att stå upp för de här frågorna i förhandling med andra partier. För det är ju tyvärr också så att en del av de åtgärder vi måste ta för klimatet är ju inte alltid så populära, antingen hos konsumenterna eller hos vissa, framförallt av våra basindustrier kanske. Så jag tror att Folkpartiet har bra skrivningar och är på det rätt väg, men jag tror att vi behöver kanske bli tuffare i debatten.
Om man läser på Folkpartiets hemsida om klimat och miljö och sånt, då pratar de ofta om Arktiska rådet. Vilken roll spelar det och har det? Är det ett viktigt samarbete?
Ja, Arktiska rådet har ju blivit mycket viktigare under senare år av flera skäl. Ett skäl är ju att klimatförändringarna har gjort att mycket av isen i Arktis har smält av.
Till att börja med, vi kanske ska börja med att säga vad Arktiska rådet är för något.
Arktiska rådet är, ska säga, ett mellanstatligt organ som handlar om arktiska frågor. Det vill säga, det handlar om grundmedlemmarna är de stater som har territorium norr om polcirkeln, helt enkelt. Det är Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Danmark genom Grönland, Kanada och USA. Och så. Och sen finns det ett antal andra länder som är observatörer och så vidare här.
Men rent konkret, vad gör de som är viktigt och vad spelar de för roll?
Den stora frågan just nu, det handlar ju om att det här, när isen har smält av, så har det ju blivit lättare att utvinna olja i Arktis. Och det finns stora oljereserver, tror man, uppe i Barents hav och i vissa andra områden i Arktis. Och det försiggår ju redan väldigt stor oljeutvinning i norra Alaska. Det här är ju negativt för miljön av två skäl. Dels för att man givetvis då får mer olja ut på marknaden som gör att priset sänks, och man då bränner mer olja, helt enkelt. Men också därför att oljeutvinning i den här känsliga miljön i Arktis är otroligt riskfyllt. Vi vet ju att dels så är alla organismer i havet i Arktis väldigt känsliga för påverkan. Och dels så bryts olja i kalla vatten ner väldigt långsamt jämfört med tropiska vatten. Och det gör att även ganska små oljeutsläpp i Arktis kan få katastrofala följder. Och då måste man ju också tänka på att en stor del av den fisk vi äter till vardags här fångas i kalla vatten i Arktis och så vidare. Så det gör ju också att en oljeolycka i Arktis skulle bli ett hot mot vår livsmedelsförsörjning, som vi måste tänka på. Så det finns en massa skäl till att vara väldigt, väldigt försiktig med att utvinna olja i Arktis. Och där tror jag att Arktiska rådet har en viktig roll att fylla och faktiskt stå emot de här starka lobbyintressena alltså, från oljebolag och så vidare. Så.
Hur aktiva är Sverige i Arktiska rådet? Är vi en stark röst där?
Det där är ju en fråga som diskuteras väldigt mycket. Vi skulle kunna vara en stark röst därför att vi inte är så beroende av oljeintressen som till exempel Kanada, USA, Ryssland och Norge. Samtidigt så är det många som har kritiserat Carl Bildt framförallt för att han i de här diskussionerna har valt att lägga sig ganska platt för oljebolagen av olika anledningar. Och därför har ju kanske spelar Sverige inte den roll som vi borde göra faktiskt, att vara en röst för miljön och ett ansvar.
Anser du att Carl Bildt är för klen i sitt handlande?
Ja, alltså resultaten har ju inte varit väldigt positiva. Sen hävdar ju han och UD från deras sida att det här handlar ju om diplomati, och för att uppnå resultat så måste man ju tassa på i ullstrumporna så att säga. Men jag tror att det skulle behövas lite tuffare tag.
EU-minister Birgitta Olsson, hon brukar ofta säga att EU spelar en väldigt viktig roll här och att EU ska vara en stark röst när det gäller miljö. Vad spelar EU för roll?
Ja, EU är ju de som spelar en väsentlig roll när det gäller miljöpolitik. Det är ju det viktigaste organet. Ska man bedriva som svensk miljöpolitik så är ju EU den viktigaste arenan. Av flera skäl. Dels handlar det om det här med utsläppsrätter och hela koldioxidfrågan som ju måste drivas på EU-nivå. Och EU är ju de som har drivit på i de här koldioxidförhandlingarna, klimatförhandlingarna. Tyvärr utan att få så mycket gensvar från Kina och USA och Ryssland och så vidare. Men EU är ju ändå de som har varit konstruktiva och drivit på i den här frågan. Sen så är det också så att EU ställer ju krav på medlemsländerna faktiskt. Att man ska följa vissa bestämmelser. Och vi har ju sett den här med vargfrågan till exempel här i Sverige. Och när det gäller rovdjursfrågorna. EU har ju då beslutat att man ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Vilket ju då Sverige inte följer. Och har då fått backning från EU helt enkelt.
Det är intressant att du nämner vargfrågan. Det är en fråga som jag är väldigt intresserad av. Ja. Man har ju sett det. Vi hade ju en utredning, vargkommittén eller vad den hette. De utredde ju. De kom väl ändå med ett rätt enat förslag då. Där olika grupper som var med då, olika experter och olika organisationer de var med och de kom väl fram till en rätt bra kompromiss där. Men sen, som jag har förstått det, så har regeringen kört över det här.
Ja, om man tittar på de faktiska siffrorna över hur många vargar som utgör då en livskraftig vargstam så var det ursprungliga antalet från experternas sida ungefär 700 vargar i Sverige. Det här sen när Naturvårdsverket då behandlade det här och skulle då ta in olika synpunkter och politiska hänsynstaganden så skar man ner det till drygt 300 vargar. Men slutligen i regeringens proposition så handlar det väl om ungefär 140 vargar. Vilket ju är helt galet lågt helt enkelt. Det är omöjligt att upprätthålla en vargstam på den nivån utan att de här problemen med inavel fortsätter. Och då har ju då regeringen svarat om att man ska placera ut vargar från djurparker och så vidare. Tyvärr så har det aldrig lyckats att genomföra det i praktiken. Vilket gör att nu riskerar vi då att få, om regeringen får igenom sin politik, vilket inte är troligt då, så skulle vi få en kraftigt inavlad vargstam. Som tur är så har ju då EU då genom sin miljökommissionär satt det här stoppet för skyddsjakt av varg. Och det gör ju att vi faktiskt har en vargstam som fortfarande ökar i Sverige. Så länge vi har stoppet för skyddsjakt. Och att därigenom så börjar vi nu komma på nivåer som är på väg upp mot någon slags hållbar nivå. Men så fort regeringen, eller så fort man då, eller om man nu kommer förbi det här. Då kommer ju svenska vargstammen att utplånas ganska snabbt, tror jag.
Vad anser du är det viktigaste man måste göra nu när det gäller vargfrågan?
Ja, det är ju att se till att vi får en hållbar vargstam som är då betydligt mer än de här 140 djuren helt enkelt i Sverige. Och se till att man då självklart hjälper dem, till exempel fårägare som får vargridna stammar. Att vi också ger bidrag till elstängsel och så vidare i de områden där det finns mycket varg. Och att vi skapar en dialog kring vargen istället för den skyttegravar som har grävts tidigare så att säga. Så jag tror att även de flesta människor, om man tittar på opinionsundersökningar, även i de allra mest vargtäta länen så vill ju människor ha vargstammar. Det är ju bara ett litet antal människor som då har den här hatiska inställningen till vargen. Men de har fått väldigt mycket utrymme och de får väldigt mycket gehör i politiken inte minst av olika anledningar. Och det tycker jag är tragiskt. Så vi måste se till att få en hållbar vargstam precis som vi måste också få det för andra stora rovdjur.
Ja, nu tänkte jag att vi skulle gå över och prata lite om det stundande landsmötet som är i övermorgon. Om vi börjar med hur Folkpartiet ser ut idag så har vi ju en ganska vettig miljöpolitik. Men om vi säger det förslag som ligger nu, om det skulle gå igenom, skulle Folkpartiet bli ett mer offensivt och mer kraftigt parti när det gäller miljö?
Ja, det tror jag. Det är ett väldigt bra förslag på många sätt det här faktiskt. Så jag har ju jobbat mycket med de frågorna här. Och gått igenom och penetrerat det här. Och jag tycker att det är ett väldigt offensivt förslag på många håll. Det gäller framförallt, skulle jag säga, frågan om biologisk mångfald. Där Folkpartiet alltid har stuckit ut som det parti som har haft den tydligaste politiken när det gäller biologisk mångfald. Och där tar vi det ett steg till nu, så att säga, för att se till att vi faktiskt plockar upp frågan om biologisk mångfald som den kanske allra viktigaste miljöfrågan.
Vad är det konkret som blir ändring i politiken när det gäller biologiska mångfalden?
Det handlar dels givetvis om att skydda skyddsvärda arter, men det handlar också om att se till att vi skyddar natur, inte minst när det gäller skogen, i högre utsträckning än vi gör idag, för att skydda de biotoper, de miljöer som de här djuren som är rödlistade lever i. Det handlar också om att den fråga som Folkpartiet tyvärr, ska säga, ensamt driver just nu, det handlar om skyddet av mindre vattendrag från vattenkraftsutbyggnad. Där vi då ställer krav på att väldigt hårda miljökrav när det gäller vattenkraft. Men också i framtiden att det här ska gälla även existerande vattenkraft. Så att även existerande vattenkraft måste se till att fungera på ett miljövänligt sätt. Det vill säga att fisk kan vandra förbi kraftverken och så vidare. Att de kraftverksdammarna inte varierar i nivå så mycket att man förstör livet på stränder och så vidare. Det finns en massa åtgärder som måste göras när det gäller vattenkraften till exempel. Och där är det tyvärr så att Folkpartiet är ganska ensamma idag, men jag hoppas vi får gehör för det.
Vad tror du är orsaken till att vi är så ensamma i den frågan?
Därför, det handlar om ganska stora ekonomiska värden. Det handlar om att andra partier också ser en vattenkraftsutbyggnad som en sätt att komma att producera energi på ett klimatvänligt sätt. Och det är klart att vattenkraft är klimatvänligt, men det är ju inte vänligt för den biologiska mångfalden och naturen. Och ofta står ju olika miljöfrågor mot varandra, och där måste vi ju se till att vi kan tänka på flera saker samtidigt och inte bara tänka som nu på klimatet hela tiden. Det finns en annan fråga som har varit aktuell där det handlar om att om vi ska öka skogsproduktionen eller produktion av biomassa i skogen väldigt kraftigt för att kunna ersätta olja och så vidare. Där sådana åtgärder då skulle leda till exempel vad gäller skogsgödsling och så vidare, skulle leda till att den biologiska miljön i skogarna skulle utarmas väldigt kraftigt. Och det gäller också intensiv skogsbruk och så vidare, som också är en sån fråga.
Jag har noterat att du har skrivit några motioner till landsmötet. Vilka miljöfrågor har du lyft?
Det som jag har lyft allra mest, dels det här om vattenkraften, där jag skrev en motion tillsammans med Nina Lundström om att framförallt att vi ska ställa hårdare krav också på existerande vattenkraft. Sen har jag skrivit ett antal motioner som har att göra med skyddet av natur, alltså skyddsvärd natur. Framförallt vad gäller skogen. I Sverige så är det så att det finns ett FN-mål om att man ska skydda 20% av skogen av olika typer. I Sverige så är den mesta skogen så kallad västlig taiga, som är den skogstyp i världen som är mest förstörd, så att säga. Och i Sverige är det bara 1% av skogen som är avsatt, som är skyddad. Och det tror jag måste öka kraftigt. Det finns också skrivningar från början i Folkpartiets program om att man ska skydda den här skogen. Men jag skulle vilja ha ett helt explicit förbud mot att avverka existerande gammelskog. En annan fråga där jag fick också stöd av partistyrelsen handlade om att vi inte bara ska återvinna saker som vi använt, utan också återbruka dem. Alltså i högre grad se om saker vi kastar, om det faktiskt är någon annan som kan använda dem. Så slipper man hela den här cykeln. Så.
Om du får välja en av dina motioner som du tycker är den viktigaste, det som du verkligen vill ha igenom, som är viktigare än någon av de du har skrivit, vilken skulle du säga är nummer ett?
Ja, för mig är det skyddet av gammelskogen. Därför att just där har Sverige en unik naturtyp. Det är huvudsakligen i Sverige och i viss mån i Norge som västliga taigan finns med sin unika natur. Och den finns det väldigt lite av ursprunglig skog kvar av. Och där måste vi faktiskt bli bättre på att skydda det. Folkpartiet måste bli ännu bättre på att stå upp mot de här skogsägarintressena och se till att vi skyddar skogen. Det tycker jag är det viktigaste av allt.
Hur ser ett sånt skydd ut? Alltså hur utformar man ett sånt? Vad är ditt förslag rent konkret?
Ja, det handlar om att faktiskt staten köper in mark, den återstående gammelskogen som finns, köper in den eller byter den mot den skog som Sveaskog är, produktiva skogsmark som Sveaskog äger, och ser till att skydda den. Och det är som sagt, det är bara 1% som återstår, så det är inte jättemycket det handlar om. Utan det går ganska lätt att göra helt enkelt så.
Hur ser du på möjligheterna att få igenom de här, den här motionen?
Jag vet inte. Alltså den skrivning som finns nu i det slutliga förslaget ligger inte så långt ifrån min skrivning. Man ändå betonar vikten av att skydda det här. Men däremot vill man inte ha ett explicit förbud att skydda all gammelskog helt enkelt. För att i så fall skulle det handla om expropriation. Så jag vet inte om det är jättestor chans att göra det. Men om det är någon som vill stödja det så är det bra.
Om man ser till det här förslaget, till helheten, skulle du säga att det är ett partiprogram som genomsyras av gröna och miljövänliga och hållbara lösningar?
Ja, det är, och framförallt har det blivit betydligt bättre än tidigare. Och jag tycker att, att de skrivningar som finns är bra. Det som jag tror är så att säga bristen varför Folkpartiet inte är ett grönt parti är nog inte så mycket de skrivningar vi har i partiprogrammet utan hur hårt vi slåss för dem i alla sammanhang. Alltså i förhandlingar med de andra allianspartierna vågar Folkpartiet stå. Vi har vettiga idéer när det gäller skogspolitik och skydda biologisk mångfald. Men vågar vi stå upp mot Centerpartiet och deras kopplingar till skogsindustri och lantbruk och så vidare? Vågar vi stå upp för vargen till exempel och rovdjuren och så vidare? Där tror jag att det viktigaste för Folkpartiet är att vi blir tuffare utåt och att vi faktiskt säger vad vi vill i miljöfrågorna. Då tror jag att vi skulle komma bra. Men skrivningarna i partiprogrammet är bra liksom. Men handling är viktigare än ord. Så.
Om vi blickar framåt, vi har ju ett supervalår att se fram emot. Tror du att miljöfrågorna kommer bli stora i valet?
Jag tror att de kommer att hänga med där. De stora frågorna kommer ju vara jobb, skola framförallt, den ekonomiska politiken. Men jag tror att det finns också stora grupper av väljare, som medelklassväljare framförallt, för vilka miljöfrågorna är viktiga. Och det är ju också så att det kan vara svårt för en enskild väljare att identifiera sig att en miljöfråga är viktig och de här förslagen är bra och dåliga. Utan det handlar ju mer om hur profilerar man sig som miljö. Vågar man ta strid för miljön i olika sammanhang? Då tror jag att man kan vinna mycket medelklassväljare. Sen så ska jag säga att också att vi har ett EU-val i maj. Och där tror jag att miljöfrågorna kommer att vara viktiga, tillsammans med ekonomin självklart. Men som jag sa tidigare, EU är ju den viktigaste arenan för miljöfrågor idag. Och därför så handlar det om att se till att EU får vassare instrument och blir ännu vassare på miljö. Att mer av miljöområdena blir överstatliga framförallt. Och det tror jag kommer att vara en stor fråga i EU-valet.
Om vi ser till både EU-valet och riksdagsvalet, tror du att Folkpartiet kommer lyfta några miljöfrågor under valrörelsen?
Ja, det tror jag man kommer att göra. Det har man ju gjort tidigare också. Det är framförallt frågor om när det gäller biologisk mångfald. Jag är också lite aktiv i Naturskyddsföreningen som nu jobbar väldigt aktivt mot partierna inför valet när det gäller det här. Och just när det gäller frågor, till exempel när det gäller den biologiska mångfalden och skydd av små vattendrag och så vidare, så uppfattar jag att Naturskyddsföreningen tycker att Folkpartiets politik är den bästa av alla partier. Men där måste vi också se till att vi vågar stå upp för den i olika sammanhang, som jag sa tidigare. Jag tror ju också att Folkpartiet kommer att lyfta en del av de här miljöfrågorna i valet. Framförallt de där vi är mest offensiva jämfört med andra partier. Så.
Skulle du säga att Folkpartiet har en mer radikal miljöpolitik jämfört med de andra partierna, typ Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller sådana som numera försöker profilera sig mycket med miljön? Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, han har ju gått hårt på miljöfrågorna.
Nu är det så här, med miljöfrågor så är det ju väldigt lätt att vara offensiv om man aldrig sitter i maktställning. Sitter man, just Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ju ofta väldigt en hög profil i miljöfrågor, men det beror ju på att de nästan alltid befinner sig väldigt långt från makten och slipper fundera på de här konflikterna. Men om vi tittar på de andra partierna, de som faktiskt är beredda att ta ansvar och sitta vid makten i olika sammanhang, vare sig kommun eller landsting eller regeringen eller EU, så tycker jag ändå att Folkpartiet är på god väg att få den vassaste miljöprofilen. Nu är ju inte konkurrensen jättehård ändå inom det här området. både sossarna och moderaterna och kristdemokraterna har ju väldigt dålig miljöprofil rent generellt. Och Centerpartiet har ju, är ju ganska duktiga när det gäller vissa delar, men å andra sidan är de nästan sämst när det gäller frågor om biologisk mångfald och skog, att ha ett hållbart skogsbruk och ett hållbart jordbruk. Just sådana frågor som jag brinner väldigt mycket för.
Du lyssnar på Liberala rummet.
Det är intressant det här när man tänker på politiken. Det finns ju olika nivåer. Hur viktigt skulle du säga att lokal miljöpolitik är i kommuner och så?
Jag tror att lokal miljöpolitik är väldigt, väldigt viktig av två skäl. Dels så handlar det om att det är kommunerna som i hög grad inrättar naturreservat och så vidare och skyddar faktiskt små biologiskt viktiga områden. Det är också kommunerna som gör detaljplaner, och de detaljplanerna kan man göra på mer eller mindre miljövänliga sätt. Det är också kommunen genom sin planering som ser till att skapa ett hållbart samhälle vad gäller möjlighet att använda kollektivtrafik, möjlighet att inte använda så mycket energi och så vidare. Så kommunerna har ett jättestort ansvar där. Det andra har att göra faktiskt med att om människor tittar konkret på vad är det för konkreta miljöfrågor som, där man kan identifiera tydligt och där finns tydliga konflikter och ställningstaganden, då handlar det just om det som kommunen håller på med. Till exempel vad gäller, ska vi skydda ett visst område eller ska vi bygga en väg där? Och så vidare. Ska vi exploatera ett område eller ska det skyddas? Ska vi skydda stränderna och så vidare? Och gör man tydliga ställningstaganden som ett parti i de frågorna till skydd för miljön och naturen, då får man också cred som gör att man får en större trovärdighet för hela sin miljöpolitik. Men om man till exempel lokalt ser till att bygga vägar istället för att skydda naturen, då kan man prata hur mycket som helst om de här stora och globala frågorna, och det är ändå ingen som kommer att tro än. Så därför tror jag att det är framförallt på den lokala nivån som vi har allra störst möjligheter att bedriva en offensiv miljöpolitik och skaffa oss en trovärdighet för miljöpolitiken.
Om vi jämför nationell med lokal nivå, anser du att kommunerna är bättre på det här med att ta miljöfrågor, eller är de sämre, eller är det ungefär likvärdigt jämfört med politikerna nationellt?
Jag tycker ändå att det finns, kommunerna är nog förmodligen bättre, därför att jag tycker att kommunerna, i kommuner så är man ofta, jobbar med konkreta frågor när det gäller miljön, vilket ju är jättebra. På nationell nivå finns det ibland en tendens att sätta upp såna här väldigt fluffiga och långsiktiga mål. Att vi ska vara liksom 100% koldioxidneutrala någon gång 2050 när alla de som sätter upp målen för länge sedan är borta från politiken. Och jag tror mera på det här vardagsnära, att jobba med konkreta frågor hela tiden istället för de här väldigt stora och långsiktiga frågorna. Däremot så tror jag att staten och regeringen behöver kliva fram och ta ett större ansvar. Framförallt till exempel när det gäller att skydda naturen. Men också till exempel att göra någon typ av grön skatteväxling där man då höjer skatter på utsläpp och sänker den på arbete till exempel. Och det jag tror att vi behöver också se att regeringen och staten kliver fram och har en mer offensiv miljöpolitik.
Vad anser du om punktskatter på miljöområdet? Är det en bra lösning?
Ja, absolut. Det är ju en del av det som vi pratar om. Vi pratar både om en grön skatteväxling men också en marknadsstyrd miljöpolitik. Att vi faktiskt sätter skatter på utsläpp av olika skadliga ämnen. Ett sådant exempel som Folkpartiet har tagit fram är ju att vi vill ha en kadmiumskatt på handelsgödsel. Det vill säga att handelsgödsel innehåller ju kadmium som kraftigt bidrar till övergödningen i Östersjön och förstör Östersjön, skapar problemet med algblomning och döda bottnar och så vidare. Där har ju Folkpartiet då vill ha en skatt på kadmium så att man minskar onödig användning av handelsgödsel, konstgödsel, men också se till att man använder sorter som innehåller mindre kadmium. Så att vi kan ju åtminstone göra lite grann för Östersjön. Men tyvärr så har ju inte det fallit i god jord hos resten av regeringen.
Ja, jag tänkte på det här med framtiden. Hur ser du på framtiden när det gäller miljöfrågor och så? Ser den ljus ut för miljön, om man säger så? Och för samhället i stort?
Jag är optimist, absolut. Jag ser ju att det finns en mycket större medvetenhet om miljön. Som är också ett steg för steg, generation för generation så att säga, gör att vi tar ett större ansvar. Om vi skulle haft samma miljöpolitik som vi hade på 70-talet eller 60-talet när det gäller utsläpp och så vidare, då skulle ju vi redan befinna oss i en katastrof. Men vi ser att vi hankar oss fram genom att vi hela tiden steg för steg blir bättre. Och det tror jag kommer att fortsätta. Vi ser ju att yngre generationer som växer upp idag har en helt annan miljömedvetenhet än de som är 60 plus till exempel. Vi ser ju till exempel att majoriteten av 25-åringar i storstäderna idag inte skaffar sig körkort och inte tänker skaffa sig körkort. Utan ser det som det är naturligt att man använder kollektivtrafiken. Och det är 25-åringar på 60-talet eller 70-talet kunde sällan tänka sig åka buss. Så det sker en väldigt stor förändring av människors attityder på ett sätt som jag tror att kommer att innebära att vi kommer att hamna på rätt köl. Och vi kommer sakta men säkert att ta oss till ett betydligt mer hållbart samhälle.
Det här med kollektivtrafik är ju väldigt intressant. Tycker du att vi har en bra kollektivtrafik som gör att människor kan åka mer buss och tåg och sånt? Eller är det någonting man måste jobba mer med?
Nej, det måste man absolut jobba mer med. Och jag ser ju att det håller på att bli bättre steg för steg också här i Växjö och Kronoberg till exempel. Men vi ser ju samtidigt att människor som pendlar över kommungränser till exempel här i Kronoberg har väldigt begränsade möjligheter. Och det handlar ju inte då bara om att man ska ha en buss på morgonen och en buss på kvällen för att kunna åka fram och tillbaka till jobbet. För så ser människors liv inte ut, utan vi vill gärna kunna stanna och handla, gå på gymmet och så vidare. Ta en fika på vägen. Och det måste finnas betydligt fler möjligheter och betydligt större utbud av kollektivtrafik. Och det är först, så jag tror att det gäller att vara lite envis och långsiktig. För det är först när det finns ett stort bra utbud av kollektivtrafik, det är då människor börjar ställa om sina liv och välja kollektivtrafik. Så jag tror att i början måste man kunna köra med en hel del tomma bussar tills folk har vant sig och börjar använda dem. Det går inte att vänta på att människor ska gå och ställa sig vid hållplatserna innan man börjar köra bussarna dit. Och det tror jag man måste vara envis och man måste vara beredd att satsa pengar i början. Det är på väg åt rätt håll, men det måste gå mycket fortare. Därför att vi kommer nog, tror jag, få en generation som också inte ser det som naturligt att ha en bil. Och den generationen måste vi se till att de fortsätter att ha den sunda inställningen. Så.
Det finns ju ett problem när det gäller kollektivtrafiken och det ligger främst på när det gäller järnvägen. Punktligheten är ju som bekant inte den bästa. Rent konkret, vad ska man göra åt situationen när det blir vinter och tågen kommer inte? Och det går sen. Då tappar ju folk förtroendet på kollektivtrafiken, hur den fungerar. Vad ska man göra där?
Nej, rent konkret handlar det om att vi måste rusta upp järnvägsnätet. Att vi måste satsa rätt många miljarder på det. Tyvärr så har det varit så att svenska järnvägsnätet under decennier har haft ett väldigt eftersatt underhåll. Från början då under 50-, 60-, 70-talet därför att man helt enkelt tänkte sig att järnvägen skulle läggas ner och ersättas av bussar. På 70-talet var det uttalat så i trafikplaneringen att man såg att alla järnvägar på sikt skulle ersättas av bussar och därför underhöll man inte. Så småningom med kriser på framförallt 90-talet så avsatte man inga pengar för järnvägsunderhåll under väldigt lång tid. Trots att resandet då ökade väldigt mycket med järnväg. Och det är först nu under den här regeringen som man faktiskt har börjat avsätta väsentligt mycket mer pengar för järnvägsunderhåll. Men det är klart att det kommer att ta decennier att komma i kapp med det här. Och jag tror också sen när vi pratar om stora järnvägssatsningar och så vidare, det är jätteviktigt med sådana här nya supersnabbtåg och så vidare på sikt. Men jag tycker först och främst så ska vi se till att det vi har ska fungera, för det är det mest vettiga sättet att investera pengar. Att faktiskt se till att alla våra järnvägar fungerar som de ska och att vi har tåg som kommer och går i tid.
Om man tittar ut över världen så ser man ett land, bland annat i Japan, de har ju bra punktligheter och så. Vad tror du är orsaken till att de har bra punktlighet och bra järnvägssystem, men vi har det inte?
Helt enkelt därför att i Japan så är Japan ett samhälle. Det är otroligt tättbefolkat och mycket folk så att allting måste fungera, annars blir det totalt kaos. Och därför har man hela tiden i alla sammanhang den här inställningen att allting ska fungera alltid. Och att en tåg som är mer än 30 sekunder försenat är en katastrof. Det är ett haveri så att säga. Sen så är det ju också så att Japan som är så väldigt tättbefolkat så är ju man beroende av tåg. Folk kan inte sitta och köra bil på vägarna. Det är redan så fullt där så att man måste faktiskt se till att tågen fungerar. Och därför har man också fortsatt att investera i järnvägen både under 60, 70, 80, 90 och 2000-talet. mer och mer hela tiden och se till att man håller underhållet av järnvägen på en hög nivå. Det finns ju ett annat, ett mer närliggande land som har samma inställning, och det är Schweiz. Ett land som fortsätter att investera otroligt mycket pengar i järnvägen hela tiden och ser till att järnvägen ska vara huvudtransportsättet för människor. Och där man också har extrema krav på punktlighet, där man faktiskt blir rapporterad om ett tåg är mer än 30 sekunder försenat på vilken hållplats som helst. Och det, Schweiz är ett exempel som är ett land som är väldigt likt Sverige på många sätt och där vi kunde lära oss väldigt mycket av när det gäller bland annat järnvägspolitiken.
Om man kollar på det här med järnväg, det är väldigt intressant område, för jag tycker det är väldigt viktigt att man ska kunna ta sig mellan städerna i landet. Och då ser man SJ till exempel, ska man åka från Växjö till Stockholm, då kan det ibland kosta upp 800-900 spänn om det är dåliga tider. Men vad ger det för signaler? Det är dyrt och folk, ibland kan det till och med vara billigare att flyga. Det är väl ett problem att det är så dyrt att åka tåg.
Ja, det är klart. Jag tycker att SJs prissättning överhuvudtaget är en fullständig gåta, därför att det är alltid omöjligt att veta hur mycket saker och ting kostar. Jag som åker tåg mycket ofta ser jag att ibland så hittar jag ju superbilliga biljetter för 200 kronor upp till Stockholm. Och ibland kostar de en tusenlapp, och det är omöjligt att veta var eller när och varför det är på det sättet. Så SJs prissättning överhuvudtaget är en gåta. Och vi ser ju till exempel att Veolia då, som konkurrerar med SJ på sträckan Stockholm-Malmö, har fasta priser och låga priser alltid och inte håller på med den här konstiga prissättningen. Och jag tror att den här prissättningen är ju, tror jag, inte är bra för SJs varumärke överhuvudtaget. Om jag satt i SJs ledning skulle jag nog fundera på att faktiskt införa fasta priser på biljetterna. Och sen då självklart kanske rabatter då för studenter och så vidare. Men ha fasta priser på biljetterna.
Tycker du att regeringen och riksdagen och ledande politiker borde sätta högre krav på SJ och deras bland annat prissystemet?
Ja, jag är ju mera för att man privatiserar SJ. Faktiskt säljer ut det och sen så får någon som kan bedriva vettig järnvägspolitik att driva SJ. För jag menar, om Veolia som är helt privat och utan någon som helst statlig inblandning har fasta priser, så måste det väl kanske vara en indikation på att ett företag som bedrevs med vinstsyfte så att säga skulle tänka lite mer på sina kunder.
Ja, det är som man brukar säga. När det är något djävulskap på gång, då är staten inblandad. Men jag tänkte bara lite kort fråga. Partierna är ju beroende av sina väljare. Anser du att väljarna ser Folkpartiet som ett miljöparti?
Nej, det gör man ju inte idag. Det gör man inte. Det finns mycket undersökningar som tyder på det. Det är bara 2% av väljarna som tycker att Folkpartiet har den bästa miljöpolitiken. Och också en majoritet av folkpartisterna tycker att framförallt Miljöpartiet har en bättre miljöpolitik. Så vi framstår inte utåt som ett miljövänligt parti. Och det tror jag i väldigt hög grad beror på att vi har pratat så mycket kärnkraft. Kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Och det är ju svårt att se kärnkraft som ett miljövänligt alternativ, därför att det finns ju stora risker och så vidare förknippade med kärnkraften. Självklart så kan man fundera på det här med koldioxidutsläpp och så vidare som kärnkraften kan ersätta olja och kol. Men när vi kommunicerar miljöpolitik så tror inte jag att det är kärnkraften vi ska lyfta fram i de sammanhangen, utan andra saker där vi faktiskt har en betydligt bättre politik. Så.
Vilken fråga rent konkret borde vi lyfta?
Jag tror på det här med naturskydd till exempel. Att skydda mer natur, därför att det är väldigt konkret att vi kan tala väldigt tydligt till exempel om att vi skulle vilja ha att 20% av Sveriges natur är skyddad, precis som FN har rekommenderat. Så det tror jag vore en bra fråga att lyfta.
Avslutningsvis tänkte jag avsluta med att fråga om någonting helt annat. Det gäller yttrandefrihet och det gäller en fråga som jag är väldigt tycker är väldigt intressant och har läst en del om. Och när det gäller yttrandefrihet, då brukar vi liberaler vara framme och hävda hur viktigt det är och Vi slåss i olika sammanhang för yttrandefrihet, pressfrihet och sådana grejer. Jag tog upp det här lite i förra avsnittet av podden. Och det handlar om fallet med svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. Han har alltså i drygt 12 år, sedan 23 september 2001, sitter han fängslad utan rättegång i Eritrea. Dawit är en symbol för hur eftersatt och dåligt fungerande yttrandefriheten är på många håll i världen. Hur ser du på yttrande- och pressfriheten i världen i stort?
Den blir ju bättre och bättre, ska jag säga. Därför, helt enkelt på grund av att det är idag stört omöjligt för olika diktatorer att hålla sitt folk i mörker. Och därför så blir det bättre. Men vi ser också att journalister som är allt för duktiga till exempel kan hamna i fängelse i många olika delar av världen. I Eritrea men också i mer närliggande länder som Ryssland och de centralasiatiska republikerna och så vidare. Och så vidare. Och det gör ju att vi, jag tycker att det är viktigt att vi från Folkpartiets sida via de organ där vi är verksamma på olika sätt ser till att alltid stå upp för yttrandefriheten och mänskliga rättigheter vad gäller det. Så fallet Dawit Isaak är ju också någonting där vi måste försöka se till att han släpps fri från Sveriges sida. Att vi måste sätta större tryck på Eritrea i alla möjliga sammanhang. Och göra. Jag har många goda vänner från Eritrea som bor här i Sverige. Och de lyfter ju också andra frågor när det gäller just det här förtrycket i Eritrea. Att förtrycket sträcker sig ända hit i Sverige. Att alla eritreaner här i Sverige får väldigt tydligt veta att deras släktingar och deras vänners välbefinnande i Eritrea är väldigt beroende av vad de säger och inte säger här i Sverige. Och därför är människor här i Sverige också rädda att yttra sig, eritreaner här i Sverige. Och det där tycker jag är totalt oacceptabelt.
Det här väldigt konkreta fallet med Dawit, tror du någonsin att han kommer bli fri?
Ja, absolut. Och jag tror också att regimen i Eritrea kommer att falla ganska snart. Folk är väldigt missnöjda där. Och jag tror att Dawit kommer att bli fri. Så.
Vad tror du kommer vara det avgörande för att han ska bli fri?
Det är faktiskt att Sveriges regering ser till att sätta press på Eritrea. Och sätta press på också till exempel att verka genom EU inte minst. För att se till att vi sätter press på Eritrea. Därför att Eritrea är ju beroende av sin handel med EU. Och regimen i Eritrea som stjäl pengar från folket är också beroende av att köpa lyxvaror och kunna resa i EU och så vidare. Om vi faktiskt sätter hårt mot hårt och ser till att de här människorna, de här skurkarna som sitter och bestämmer där, att de faktiskt inte kan resa in i EU på grund av så länge han sitter där. Att de inte kan åka runt och shoppa och köpa sina lyxvaror, så tror jag att de kommer att släppa honom ganska snabbt.
Tycker du att Carl Bildt gör för lite? Han brukar ofta i sådana här sammanhang tala om tyst diplomati, men det verkar ju inte hjälpa.
Det roliga med Carl Bildt är ju att han ofta pratar om tyst diplomati när det inte händer någonting. Men i alla andra sammanhang så är han ju långt ifrån tyst. Så jag vet inte varför han just är tyst i de här fallen och tror att det hjälper. Medan han i alla andra fall tycks tro att det hjälper mest att han pratar så mycket som möjligt. Så. Nej, jag tror att han behöver verkligen se till att rycka i alla trådar som finns och se till att sätta betydligt högre press på den här frågan. Så. För det är också så att andra länder behöver ju också tydligt veta att det finns en stark opinion i Sverige vad gäller Dawit Isaak. För att också kunna se till att sätta press från deras sida. Så.
Till slut, tycker du att Folkpartiet borde agera just konkret i denna fråga?
Ja, självklart. Vi är ett liberalt parti och vi står upp för yttrandefriheten och vi har ingenting att förlora. Vi har inte den typen av konstiga partiband och så vidare som en del andra partier har, utan vi är ett liberalt parti och vi måste i alla sammanhang stå upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Och där kommer vi aldrig att vika oss och därför ska vi se till att alltid prata högt om det här och kämpa för det här. Och också våga kritisera andra som gör för lite, till exempel Carl Bildt.
Om man ser till, det är ju ett faktum att det sitter journalister och andra fängslade runt om i världen för att de har yttrat en viss åsikt. De kanske har skrivit regimkritiskt eller vad som. Tycker du att EU är för svaga i den här, när det gäller yttrandefriheten?
Ja, det tycker jag. Alltså man behöver ställa högre krav när det gäller relationer med olika länder. Alltså EU är ju utvecklat från ett frihandelsområde och en ekonomisk union i första hand. Och det har gjort att man har prioriterat handelsavtal och så vidare, att ha goda handelsförbindelser. Men det är ju först nu på sista åren som man har också börjat skriva in och fundera kring banor kring mänskliga rättigheter när det gäller de här sakerna. Och där tror jag att det finns mycket att göra faktiskt för att vi ska utveckla det här. Som tur är så finns det ju duktiga liberala Europaparlamentariker som driver de här frågorna väldigt kraftfullt. Och därför tror jag att det är på väg att bli bättre.
Det var ju ett väldigt konkret fall igen med Johan Persson och Martin Schibbye som blev fängslade. Jag tror det var Etiopien. Var det?
Ja.
Ja, anser du att Sverige agerade bra där när det gäller dem? För de är ju trots allt fria nu.
Ja, det kändes åtminstone som att man agerade lite mer kraftfullt än när det gäller David Isaak. Verkligen. Om det har ju att göra med att de är så att säga etniska svenskar eller inte, det vet jag inte. Men det kändes åtminstone som att man agerade väldigt konkret gentemot den etiopiska regimen där. Och hanterade det på ett bättre sätt, så att säga. Det tror jag så. Men med David Isaak verkar det inte som att man är lika intresserad helt enkelt.
Ja, och avslutningsvis kan vi ju säga att vi är ju liberaler och vi ser ju ljus på framtiden. Om du avslutningsvis får lyfta tre saker som du ser med både, ja, vi kan ta yttrandefriheten också, men även främst miljöpolitiken. Tre saker som du ser fram emot när det gäller miljöpolitiken. Hur ser det ut om 10-20 år?
Jag tror att när det gäller miljöpolitiken om 10-20 år så tror jag att vi kommer ändå ha gått ifrån allt för fluffiga långsiktiga mål till mera konkreta handlingar därför att vi ställer krav på det. Det finns nya generationer som faktiskt är väl, välutbildade och vana vid att söka information som faktiskt kommer att ställa högre krav på det. Så det är en sak. Jag tror också att vi kommer att ha kommit betydligt längre när det gäller att ha en grön skatteväxling, en grön omställning, att ställa krav eller prissätta olika typer av miljöpåverkan i väldigt hög grad. Och för det tredje så tror jag ändå att Sverige då kommer att ha en helt ny rovdjurspolitik som faktiskt är långsiktigt hållbar. Där vi faktiskt kommer att ha livskraftiga vargstammar, livskraftiga björnstammar, livskraftiga stammar av lodjur, järv och kungsörn.
En sista fråga här. Hur tror du att det kommer gå i nästa val? Kommer alliansen bli återvald?
Det är väldigt svårt att säga. Jag hoppas det. Vi såg i förra valet hur det vände, hur man var uträknad och hur det vände. Så det hoppas jag att det kommer att ske. Självklart kommer sossarna inte att göra om samma misstag som förra gången. Men jag tror också att det i väldigt hög grad beror på hur det går med arbetslösheten framöver. För i slutändan så är det att människor väljer efter hur den konkreta oro man känner i sina liv. Och om vi lyckas få ner arbetslösheten fram till september nästa år, då tror jag att vi har goda chanser att bli omvalda. Annars har vi lite mer av en uppförsbacke.
Denna podd hittar du på min blogg fotoalbin.blogspot.com. Du kan även prenumerera på Liberala rummet via iTunes. Sök då på Liberala rummet. Liberala rummet produceras och programleds av mig, Albin Dahlén. Vi hörs!